Vi sitter här nu andra veckans måndagkväll och ska samtala med varandra lite grann om tankar som kommit fram under förmiddagsundervisningen om hur lätt vi människor har att förbättra andens verk med köttets gärningar. Så att allting går lite bättre än det gjorde när Herren hade hand om det och sedan går det mycket sämre och så dör det. Och här ställs nu några frågor. Den första är, är det här alldeles oundvikligt? Det är det ena. Och det andra, hur kommer man tillbaka från stadium 3 till stadium 1? För det är ju det vi önskar oss. Vi önskar liv och väckelse i våra församlingar och vi önskar kunna i allt vårt själavårdsarbete att föra människor ut ur det här missmodsstadiet och in i barnaskapet. Och till den första frågan skulle jag nog vilja få svara så här att Paulus betygar för oss hur mycket han behöver den svaghet som Gud har lagt över hans liv. Och bortanför alla teologiska stridigheter om vad det nu var för en svaghet han gick och drogs med, så är det i alla fall helt klart att Gud tillät en satans ängel att slå honom i ansiktet. Han upplever alltså i sitt liv, vad det nu än är, en fortgående mörkrets attack. Där han inte alltid kan dra det längsta strået och där han inte bara kan ta auktoritet och kasta ut. Och jag tror att om vi ska så att säga få uppleva en kurva som växer eller som stiger uppåt utan att bryta av och falla ner, så handlar det så mycket om att bejaka, på ett sunt sätt bejaka motgångar och misslyckanden. Att misslyckandet och motgången har en viktig plats i vår livshushållning. Eller om ni tar den bilden av Israels folk i öknen. Att öknen hade en viktig betydelse i folkets historia. Om jag får föra över det här kanske på ett lite banalt plan, men ändå. Så är det så här att jag måste ju säga att jag som själavårdare har lärt mig mer om själavård av de människor jag inte kunde hjälpa än av de jag kunde hjälpa. Och det där var en attityd till problemet som jag lärde mig under mina år som forskare. För vi tänker oss att du har en väldigt fin hypotes. Så är det. Och nu ställer jag upp det och det experimentet bara för att liksom bevisa att mina idéer är rätta. Och så sätter du upp ett försök. Och så går det helt åt skogen. Det blir inte alls som du hade trott. En oerfaren eller dålig forskare tycker då att loppet är kört och går hem och gråter en skvätt och omskolar sig till något annat. Men en verklig forskare, han säger, det gick inte alls som jag trodde. Här måste det finnas en upptäckt att göra. För en verklig forskare, de misslyckade försöken nästan dyrbarare än de lyckade. Och ni förstår vad jag menar. Därför att där kan man lära sig någonting som ingen visste förut. Och att få ta med sig den attityden så att säga in i kristenlivet. Bara det skulle betyda väldigt mycket. Liksom att bejaka det, att vi Vi möter många situationer som vi inte förstår oss på. Vi möter många situationer som inte alls går som vi tänkte. Vi möter många situationer som kanske till en början känns smärtsamt och pinsamt och som man vill fly ifrån eller förneka eller sopa under mattan eller vad som helst. Men istället kan man ha den motsatta attityden. Kära Gud, det här går inte alls. Vad kan jag lära mig av detta nu då? Vad vill du visa mig det här? För du överger mig ju aldrig. Du sätter mig aldrig i meningslösa situationer. Jag är ju ditt barn. Det är när perfektionismen kryper in i kristendomen som vi får den där uppåtgående kurvan som bryter av och faller ner. Den där det måste gå rätt, där det måste gå vägen, där allting måste vara bra. Och det har ju under kyrkohistorien varit lite olika saker som på det sättet måste vara perfekt. Vi har haft den rena lärans perfektionismer och vi har haft de rena sakramentens perfektionismer och vi har haft alla möjliga andra perfektionismer som på olika sätt ätit sig in i församlingen.
Rent liv.
Va?
Rent liv.
Ja, då, helgelsens perfektionism har ju jag verkligen grasserat. Men jag menar, kristenlivet bygger inte på perfektionism utan bygger på nåd. Och det, nåden kan bara komma till sin rätt om svagheten både har funnits där och på ett eller annat sätt får finnas kvar. Paulus han har en väldigt intressant bild som jag också tycker att man kan skönja många gånger i kyrkohistorien. Om ni tittar i första Korinthierbrevet 3 så finns det några väldigt välkända verser som vi ofta brukar läsa med varandra. Första kor 3 och 11. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen ska göra det kunnigt, ty den ska uppenbaras i eld och hurdant vars och ens verk är, det ska elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande så ska han undfå lön, men om hans verk brännes upp då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Här står talat lite gärna om vad som kommer att ske med de kristna i den yttersta domen. Vi är redan benådade. Alla kommer in i paradiset. Men över vårt livsverk som kristna kommer att falla en eld. Det är för att Gud är eld. Och den elden kommer att förtära det som så att säga inte bara av äkta vara. Och sen får vi leta efter guld. Guldklimparna och diamanterna i askan så att säga. Men det här tror jag är ett mönster som också då och då händer i våra liv. Jag tror många har varit med om att hur det är till exempel i församlingen där hemma spirar upp andligt liv och människor blir väldigt glada i Gud och lovsång och handpåläggning och lite av varje. Och så plötsligt blir Johansson sjuk. Och så ber alla tills Johansson dör. Och så var den veckan som slut. Eller hur? Och jag kanske uttrycker det lite tillspetsat och kanske lite vanbördigt också, men det här är en väldigt vanlig situation. Plötsligt föll eld. Därmed vill jag inte ha sagt att det var Gud som ville att Johansson skulle bli sjuk. Men många gånger så ser man hur, när andligt liv börjar spira i en gemenskap eller en församling, hur det kommer väldiga svårigheter och prövningar. Kanske värre än förut. När man bara satt och suckade. Och hur det på något sätt blir så att man antingen får liksom säga att vi går vidare ändå. Vi går till Gud och ber att han löser oss ifrån besvikelsen, att han hjälper oss igenom motgångarna och svårigheterna på ett sunt sätt. Inte så att vi borstar upp oss och peppar upp oss och nu ska vi och allt det här, utan att vi får ändå vandra vidare med Herren fast inte allt gick som vi tänkte. Därför den glädje som vi hade i Gud, den var äkta, den får ingenting ta ifrån oss. Jag har upplevt detta vid ett tillfälle. Jag blev kallad till en församling att predika på ett kvällsmöte. När vi sitter där på gubbhyllan framme på i kyrkan, klockan 5:00 i 6:00 på söndag kväll, så ringer den telefon bakom kulisserna och pastorn går ut och svarar och kommer tillbaka med tårarna rinnande efter kinderna. En människa som länge legat sjuk i cancer och som församlingen alltså bett till Gud för. Verkligen ropat till Herre. Nu var hon död. Och till råga på allt, när jag hade frågat Herren vad jag skulle tala om när jag kom till denna församling, så hade Gud bara lagt ett enda på mitt hjärta, att jag skulle tala om helande. Och jag hade inget annat förberett och jag satt desperat och försökte tänka ut något annat. Men de hade en lång parentation. Hela församlingen grät. Och det var enormt. Och jag hade ingenting annat. Jag var precis blåst i huvudet. Var till sist tvungen att ställa mig upp och undervisa om helande. Men det enda som kom för mig precis när jag ställde mig upp i talarstolen var detta. Att vi måste ha klart för oss att man stänger inte ett sjukhus bara för att en patient dör. Så gör vi inte i sjukvården, och det ska vi inte heller göra i Guds församling. Utan i sjukvården så spottar man i nävarna och säger, nu forskar vi till här. Nästa patient som kommer med samma sak ska vi vara bättre förberedda. Och fick jag lite gärna lägga ut den här tesen med några bibelord. Och det löste hela församlingen. Jag var så trött så de nästan fick köra utanför skottkärra efteråt. Och det om man ser på Paulus liv. Var oerhört mycket motgångar den kan ha. Hela församlingar som plötsligt snurrar till. Jag menar, varje församling han lämnade, så visste han ju att det kom direkt människor som började säga något annat. Och han fick ständigt gå med våndan att han kanske hade fått vara där och grunda en församling och snart skulle det spåra ur. Och ofta gjorde det. Och ändå så märker man i hans liv och hans tjänst hela tiden ett växande. Och den där paradoxen, för det här är grejer som vi inte riktigt begriper. Det går inte ihop med vår logik. Och vi vill inte ha det så. Vi betackar oss på många sätt för det här. Och ändå är det Guds sätt att hålla oss levande. Men det fordrar ju verkligen att man vill ta emot ur Herrens hand. Hans nåd och hans liv också i de situationer om man tycker att man hade god anledning att vara sur på honom. Gud är Gud även när det regnar, brukar jag säga.
Den bekräftar ju framförallt i bordet också, just balansen. Det var vad han hade med sig i livet.
Ja. Jo, det är riktigt.
Vad viktig den
är. Ja. Kanske vi kan konsumera. Ja. Ja, jag lämnar gärna över det till dig. Jag var så pass trött efter bilfärden hit sen. Men
det var ju summan av hans liv att han delade med sig just av det. Det var balansen som var så viktig. För det var så lätt att hamna i det ena eller andra diket.
Ja.
Och det var och han, en konklusion av just den delen det här då. Att han bekräftade det med sitt liv.
Ja.
Sitt långa liv.
Ja.
Och här har kommit fram till att det var det som var det sunda i, i vandringen det här då.
Och det handlar ju mycket om de depressioner som han har haft som sin ständiga följeslagare och som ju han inte har gjort någon hemlighet av heller. Utan ofta när han har haft en stor väckelsekampanj och massor av människor har kommit till tro och det har varit fantastiskt och så här va, så har han dragit sig undan och kanske gått in i ett totalt mörker under lång tid. Och man kan tycka var onödigt. Vad dumt, och så här ska det inte behöva vara. Men det har ju betts mycket för honom. Han har säkert bett mycket själv och ändå så har det varit så här. Och faktum kvarstår att han är 89 år och fortfarande genomsund.
Högst levande.
Ja, verkligen.
Brist på ett andes själ och kropp.
Ja, ja.
För att då bevara den här levande strömmen och väckelse så är det alltså behov av svaghet i själva. Och då är frågan vilka svagheter, finns det någon svaghet man ska, för Paulus kunde ju vara tvungen att acceptera det här då med köttet och så här. Ofta då kanske man vill säga, ja, svagheter som kommer till följd av förföljelse, det är ju en sak, det är ju bra, det måste ju vara då befrämjande. Men sen finns det andra svagheter som man kan uppleva.
Ja.
Och frågan är, vilka är goda svagheter? Kan man nu, om ni förstår vad jag menar.
Ja,
vilka ska vi be bort?
Ja.
Men finns det, vi vet ju alla att det finns de tankegångarna att sjukdom ska man aldrig ta emot, men förföljelse kan man inte alltid undvika. Och det ena är ett Kristus lidande men inte det andra. Men jag tycker inte det finns tillräckligt underlag i skriften. Det är väl det ena, och för det andra så tycker jag inte det stämmer med vad man heller ser. När man ser sig omkring i livet. Jag tycker inte det är så enkelt att man kan dra en knivskarp linje och säga att på den här sidan är det lidanden som vi alltid ska kasta ut och på den här sidan är det lidanden som man ibland får ta emot.
Även depression då, kan man säga.
Det beror inte på undervisningen också. Till viss del.
Va?
Det beror inte på undervisningen till viss del.
Ja, det är ju en fråga om hur man undervisar, men
med vår tidigare undervisning i församlingen och i landet. Jag försvarar inte livets ord, för det är de vi pratar om.
Ja.
I och för sig, men jag kritiserar dem heller inte. Och det har ni inte gjort heller, så det menar jag inte. Men jag menar att den undervisning vi upplever i församlingen är ju, jag får säga, den är ju som den är.
Ja, det är ju riktigt vad du än lägger i ord.
Det är fritt fram för alla
förslag. Jag menar, vi har ju en lång tradition bakåt i kyrkans historia där man glorifierat också späkningarna och självplågerierna och resignationen och alltihopa det här. Det menar jag, det finns det inget underlag för, men vi ska bedja både för varandras lidanden, oavsett vad det är för lidanden, och för egna lidanden också. Men egentligen är det inte detta jag är ute efter, utan när det nu gäller att den där kurvan inte ska bryta av och falla ner, så handlar det om att inte perfektionismen ska få komma in i det som Gud gör. Det är den springande punkten. Och det är mått av svaghet som man behöver för att inte perfektionismen ska komma in i det viktiga. Men perfektionismen är det onda. Det är bilden av Adam som vill bli så som Gud. När ingenting får lov att gå en emot. När det inte får kännas vid någon svaghet. När helgelsen alltså drivs till de nivåerna där man måste spackla över det hela med hyckleri för att få ekvationen att gå ihop. För att ta det exemplet. Men farisismen är en perfektionistisk religion. Utan där Guds ande verkar, det finns alltid de förunderligaste svagheter och skröpligheter och mänskligheter och nåd. Och det förblir på det viset. Att vi får se det är så väldigt viktigt. Och många gånger så kommer det svårigheter och kriser och oväntade ting. Som man kanske inte alltid löser upp så som man hade tänkt sig. Men ändå får man hålla Herren för helig och vandra vidare. Och då visar det sig att allt samverkar till det bästa. Men det är en bild som aldrig går att foga in i en tabell.
Det står att det är en ödmjuk att man ska besitta i.
Ja. Nej, det är helt sant. Och vi kan se det här också när det gäller att gå från stadium 3 till stadium 1. Därför att stadium 3 finns ju så att säga både i församlingen och utanför. Missmodsstadiet, resignationsstadiet, där man ger upp med samvetet fullt av anklagelser och misslyckanden och besvikelser och grämelser och bitterheter och allt. Och då är det ju så att om vi ser på denna världens ideologier för att lösa det här missmodsproblemet, så är det ju alltid en fråga om tekniker som ska föra oss från stadium 3 till stadium 2. Som på något sätt ska realisera perfektionismen på nytt i människans liv. Och det är väldigt lätt gjort. När vi börjar längta efter väckelse i våra församlingar. Att vi på samma sätt är ute efter nog vilken teknik ska vi nu tillägna oss. Hur är väckelsens teknik? Hur gör man för att få väckelse? Ja, Bibelns recept är ju väldigt enkel. Omvänd dig. Om mitt folk omvänder sig så. Det handlar inte om teknik. Det handlar inte om hur man gör. Utan det handlar om att Gud blir Gud igen. Och vi blir barn. Och det är alltså så långt från perfektionismen man kan komma. Och jag förstår att ni, när ni tar upp den här frågan, så är det mycket liksom, hur går vi nu fram i våra församlingar? Och det är ju väldigt lokalt betingat det här, men några hållpunkter. Att få undervisa mycket om Guds nåd. Det är så viktigt. Hur nåden är tänkt att fungera och hur liksom allting i Guds rike är uppbyggt runt begreppet nåd. För när man ser att det är nåden allt går ut på i våra liv, Då börjar man förstå att Gud är nådens Gud och inte lagens Gud. Fastän han har gett lag. För lagen är bara någonting som förbereder nåden. Man kan också våga våga ställa in sig på detta, att det har med relationen till honom att göra. Och inte med vad man uträttar. Och att man alltså får komma till den nästan beslutsamma vilan. Gamla testamentet har en väldigt fin bild av det här, och det är sabbatsåret. Vart sjunde år skulle man inte lägga två strån i kors, utan då tillhör det Herren helt och hållet. Och tänk om vi vart sjunde år la ner all verksamhet i våra församling och bara ägnade oss åt Herren ett helt år.
Gud har stått ingen inkomst.
Det åttonde året skulle det bli så många nyomvända. Ja, det är jag helt övertygad om. Vi skulle få se ting som vi inte kunde drömma. Därför det här är ett stycke av Guds rikets hushåll. Och jag menar att våga vila ett helt år. Jag menar, då måste man ju verkligen ha snappat att man når det, va? Hur ska det annars gå ihop? Hjälp, vi svälter ju ihjäl. Fryser ihjäl gör vi också, och jag vet allt vad vi gör. Om det inte finns något. Och när man har fått undervisa om nåden tills det börjar klarna vad nåd är, då kan man också börja att lite pö om pö tala om vad det är som behöver skaffas bort ur människans liv. Och det är vi behöver frigörelse ifrån. För detta är ju det urgamla dramat. Det gamla måste dö och det nya får komma istället. Och jag tror med den situation vi har idag, där nästan alla människor håller på att bryta ihop av världsliga skuldkänslor, så att säga. Och alla anklagelser som politiska ideologier och psykologier och allt lägger på människan. Så tror jag att man ofta måste börja med att förklara vad nåd är. Så att man kan börja att också tala om vad människan, så att säga, inför Gud behöver frigöras ifrån. Jag tror att gångna tiders väckelseförkunnar kunde kanske gå mycket mer rakt på saken än vad vi kan göra idag. Det var rakare rör förr. För man hade inte så många skuldupplevelser från alla de olika tänkbara håll och väderstreck. Gissningsvis. Ingen av oss var ju med, men jag skulle tro att det kan ha varit så. Men nu är läget detta. Att om människor alls ska orka ta emot och kunna lyssna, så måste de ha fått det förtroendet att man liksom förklarar för dem vad nåd är. Då finns det något att sträcka sig efter.
Men en grej, förr var det ju i alla fall en hemskans helvetesförkunnelse. För det upptäcker man ju hos en del människor.
Ja.
Och den har vi inte nu.
Nej, den har vi inte nu.
Nej.
Och jag menar, om du skulle försöka att gå på som många evangelister gjorde för 100 år sedan. Ja. Så skulle du ju hamna både i Dagens Nyheter och Expressen och Aftonbladet och Kanalen och hela köret, va? Direkt.
Ja.
Du skulle spärras in som allmänfarlig. Och du kanske skulle vara det också. Ja. Därför att idag klarar inte människorna detta.
Nej.
Det var många som inte gjorde på den tiden heller naturligtvis. Men att det alls kunde bli väckelse när man gick på det sättet, det förundrar en ju idag.
Frågan är mycket som var väckelse och mycket som var
skrämsel. Ja, det är klart. Det är klart. Det kan man inte veta.
Men det finns mycket själavård att hämta upp det från den här tiden. Vi behöver bara gå kanske 25-30 år tillbaka. Man träffar ju människor som är väldigt belastade av sina jättereligiösa föräldrar, som man säger.
Ja.
Och vilka skuldbelastningar det har givet då nästa generation.
Mm.
Inte bara
på delar, utan på ditt hand. Ja. Det är inte svaret på något sätt, men det var det ändå. Det fanns, måste ha funnits ett behov av det ändå på något sätt i den tiden. Att det förkunnades också. Man kan inte säga att de här väckelsefall gjort med predikanten, de var beredda att höra sanningen.
Jo, det tror jag de var. Ja. Många i alla fall. Sen fanns det väl kopior och kopior av kopior också, men jag tror att det fanns väldigt mycket som var äkta. Mm. Men jag menar, det skulle inte gå idag.
Nej, just det.
Jag menar, tänker en Johannes Döparen i Sverige idag? Mm. En man kom sänd av Gud, hans namn var Johannes, ni huggormars avföda. Det skulle aldrig funka. Och med det menar jag att vi ska ändå inte tumma på detta med behovet av att få se vad man behöver rening ifrån. Därför någon rening i narkos förekommer inte. Men vi måste idag på ett annat sätt än tidigare gå på djupet med frågan om vad nåden är. För att människor alls ska våga öppna sig.
Gå längre fram i tiden med Frank Mans, hans typ av verksamhet som det verkligen var väckelse.
Ja.
Och det var väl 30-talet och 40-talet och så. Och han,
20-talet.
Ja, det kanske var tidigare också. Ja. Men han predikade ju synd och nåd rätt upp och ner, har berättats mig. Jag har också själv varit honom under de åren, men det har berättats mig att han predikade synd och nåd. Ja. Människor blev frälsta. Hade människor då visste människor förr mer om synd, så att säga? Det låter konstigt det här, men idag vill ju ingen erkänna synd. Men då hade man ett syndamedvetande på ett annat sätt, eller genom undervisning i skolan och det här. Man kunde katekesen, man kunde Bibeln på ett annat sätt då. Fanns det därför en mottaglighet för hans förkunnelse bättre än vad det skulle göra idag?
Jag tror att det jag har försökt att beskriva som en successiv urlakningsprocess av vårt eget budskap i vår egen krets kan göra skillnaden också under de 50 år som det här handlar om. Men sen ska vi ju naturligtvis inte glömma bort att Frank Mangs har varit föremål för en stor herrens utkårelse. Och han beskriver ju väldigt, väldigt målande, om än lite i förbegående i sina memoarer, vilken vånda han alltid haft inför varje möte att få ett ord ifrån Herren. Han har varit väldigt noga med det. Och har då också utifrån den svaghet som alltid funnits i hans liv kunna tala med stor kärlek också in i människors svagheter och brister.
Ja, under hans väckelsemöte som också, då blir det syndakännedom. Människor grät ju över sina synder. Ja. Ser man några människor nu gråta över sina synder?
Nej.
Inte på ett väckelsemöte tycker jag.
Nej.
Vi kan böja sina knän framåt. Men det är ingen synd, vet.
Nej.
Själavården möter du kanske syndan ut.
Ja,
jag tycker
där får man ju ofta se människor gråta när man sitter i det privata samtalet. Men det är alltså så att det här är så... Människor är så fullstoppade idag med falska skuldkänslor. Det finns nästan så att säga ingen mottaglighet för den äkta. Jag vet inte om jag har fel i detta, men så här känner jag det många gånger när jag själv ska upp i talarstolen i någon församling eller så. Man måste hålla på att tala om något tills man känner att församlingen vågar öppna sig till att ta emot något. Annars känns det bara som att man står och talar till en vägg. När det sen öppnar sig, då kan man börja tala om också vad nu det är som måste föregå mottagandet av denna nåd. För benådad kan man inte bli förrän man har blivit dömd. Och då, när man ändå har så att säga känt att nu är det öppet på kanal 3, om jag får säga det så. Nu har vi kontakt med varandra, nu finns ett förtroende, man vågar lyssna. Det känns inte som om där stod en människa i talarstolen och försökte lägga ännu mera sten på börda. Utan här finns någonting som ändå kan tända ett hopp i en människas liv. En förväntan. Då kan man bara tala om vad människan behöver lösa sig från. Men det är väldigt personliga reflektioner från min sida. Ni andra har kanske andra erfarenheter och
uppfattningar. Nej, men jag tänkte på fortsättning på det som var första gången. Ytterligare en anledning till att människan reagerar på det sättet är väl att rättfärdighet har också bytt begrepp.
Mm.
Att predika rättfärdighet till människor som alltså hört det, rättfärdighet mot u-länder, det är också att lägga börda. Så om vi talar om synd så blir det börda. Talar om rättfärdighet så blir det också krav och börda på människorna. Båda begreppen på varsin sida har alltså mistat sitt innehåll.
Ja. Och då måste man alltså få tala om nåden, det vill säga rättfärdigheten från Gud, vad det är. För att alls de andra begreppen ska bli meningsfulla.
Det är ju bara att man har upplevt verkligen något som man känner tacksamhet.
Ja.
Och som man känner glädje. Jag är ju uppförd i ett troende hem där mamma och pappa är från mina allra tidigaste barn och knäppte mina händer i bön till Gud. Och jag gick i söndagsskolan och jag gick i juniorföreningen och jag gick med mamma och pappa till kyrkan och jag gick läste min bibel och jag var till Gud. Men lyckligt var jag ju inte. För överallt mötte jag dagens tunga, du ska inte, du får inte. Och det gjorde mig inte lycklig. Och jag kände att jag ser på mammas och pappas tro, kan jag ju inte komma in i himlen. Och det är ju ingen som kan göra det. Även om barn fostras i kristendom, och det är ju gott och det. Men de kan ju inte bli frälsta genom mammas och pappas tro. Och till slut så tänkte jag så här. Hur ska jag kunna få frid? Ja, det visste jag inte. Min mamma dog när jag var ganska ung. Hade ingen och till mig till så. Men det var så kampfullt och så svårt. Och jag blev så olycklig på något sätt. För att när jag böjde mina knä och skulle be till Gud, så fick jag hade ingen kontakt med Gud. Och jag tyckte jag ville vara ett Guds barn. Inte därför att jag älskade honom. Men jag kom ihåg att under min konfirmationstid jag konfirmerades privat i en prästgård nere i Småland. Och på morgonen en dag så tog jag min cykel och jag gav mig en väg ut för att vara ensam. Och jag kom ihåg en grinden där jag stannade och kläppte mina händer ur cykelsyret och sa, när jag tittade upp mot himlen, Gud vet att jag vill vara ditt barn. Att jag kom till att älska det, det tror jag aldrig att jag gör. Men jag fruktade att ta hela min själ. Och så gick det. Och så började jag be till Gud i en död som jag visste att jag var där. Finns det verklig frid och glädje?
och säg så ge mig det. Men jag trodde inte att jag skulle få svar på det. Men den här kallelsen, den kom genom att jag började känna som oerhörd längtan i min själ. Det är någonting som kunde tillfredsställa mig. Och det togs uttryckligt så att jag grät. Jag grät nästan dag och natt. När jag kom ifrån skolan kastade jag mina böcker ifrån mig. Och jag bara grät hejdlöst. Och när jag vaknade på natten så grät jag så kudden var bort. Min pappa han var ofta ute på sina långa resor. Mamma var ju borta. Och ja, det gick inte. Men så sa pappa så här till mig när han kom hem. Titta, varför gråter du så mycket? Då sa jag, pappa, jag längtar så. Ja, sa pappa, tala om vad du längtar efter. Och står det i min makt så ska jag ge dig allt vad du längtar efter, bara du inte gråter. Men då sa jag så här, pappa, jag längtar så jag tror att jag dör och jag vet inte vad jag längtar efter. Men det var faktiskt Guds kallelse till mig detta. För efter ett år så blev det utbrott och väckelse. En av Jönköping. Och jag började gå på dessa möten nere i gamla missionshus som vi har som låg nere i östra stadsdelen. Vi tillhörde Västerå. Mamma och pappa tillhörde Manuskyrkan och där hade jag gått söndagskan. Jag började gå på dessa veckor som är det. Som då vi hade besök av det var besöket av en av missionsförbundets riksevangelist David Solbrötsson. Och när jag hade gått på de mötena på gång, då kände jag att det här var någonting för min längtan. Men jag måste säga att jag fick känna upplevelsen som oerhörd syndanöd. Fastän jag hade aldrig varit ute i synden. Men syndanöd fick jag uppleva. Men jag fick också uppleva sötman av orden.
Ja.
Jag minns en härlig gammal pingstsyster som jag träffade en gång. Vi satt och pratade just om de här tingen också. Hon sa det, ja jag kom till tro i, jag var 13 år på ett väckelsemöte i ett litet pingstkapell någonstans uppe i övre Norrland var det var. Hon sa det, jag trodde på fullt allvar att jag var världens hemskaste syndare. Men sen kom Guds nåd och jag har alltid hämtat kraft ur det sen dess.
Det här med syndarkännedomen, det var tid. Tror du inte att det kan vara så att människor är så oerhört skuldbelastade invärtes fast den ordet synd är avskaffat? Så att det liksom ligger i hela begreppet av nåd, att motta nåden, att lyftas av sin syndabörda. Att det liksom redan ligger så inlagt i människans tanke på ett sätt. Även om inte många officiellt erkänner att det är synd, men att det ligger skulden i, den ligger så djupt.
Det är inte någonting. Det är ingenting som är synd.
Nej.
Men vi att känna sig som du säger. Men det är också riktigt, va? Det har jag vet också.
Ja.
Att man vill inte erkänna, liksom, talar man om synd, det finns inget som heter synd längre. Det var ju synd. Men man har ju ändå synd av skuldens komplex invärtes.
Ja, det har man.
I sitt hjärta.
Ja. Men när man ger andra ord åt det hela.
Ja, just det.
När man kallar det för misslyckande istället för synd.
Ja.
Så.
Och.
Ja, ångest och allt detta kallar man det också ibland. Det är riktigt.
Man har inte det att göra också då med att sanningsbegreppet har förändrats oerhört mycket tycker jag.
Jo.
Det gäller då ju ett helt annat sanningsbegrepp. Vi talar ju mer om absoluter då, va? Någonting som är fel och någonting som är rätt. Men det existerar inte för dagens unga.
Nej.
Men detta då när människor kommer och blir frälst i vår tid. Så upplever hon ju att det gamla hon på med det var ju fel. Det gör hon ju. Och hon erkänner ju ändå att Gud har löst henne utifrån någonting. Hon gick ju inte en syndars erkännande i detta. Det är hon som du säger mottar Guds nåd. Så Så även om man inte nu gör som man gjorde, som du berättade, att man hade som syndakännedom, så finns det ändå så djupt i människans inre. Så för att erkänna Guds nåd så måste man samtidigt erkänna att det man gjorde förut var fel och att man då på det viset låter nåden vara stor i sitt inre.
Ja. Men det är inte säkert att vi alltid går fram på de vägarna. Utan ibland så förkunnar vi Guds villkorslösa kärlek. Som om att det gäller nu bara att upptäcka att Gud tycker om alla. Vilket i och för sig är sant. Men som att frågan är inte att bli löst ifrån någonting och införsatt i någonting. Utan att det liksom bara handlar om att upptäcka Guds kärlek. Och utifrån den läras att älska sig själv.
Men kommer människan att tro på det?
Ja, minst kan de komma med i församlingen.
Ja, men om hon kan uppleva Guds kärlek och uppleva Guds liv, då måste det samtidigt komma dit hen att hon ser att det gamla hon får med det är fel, det är synd och olaktighet.
Ja.
Och Gud har fört en inget nytt sammanhang av livet. Där ligger syndabekännelsen.
Ja, visst. Men det där riskerar vi, tror jag, allt mer ju längre vi närmar oss slutet att komma förbi. När laglösheten ökar ska kärleken hos de flesta kalla. Att vi snäddar förbi det här. Att om du bara bekänner Jesus som Herre så är du rättfärdig och så ska vi välsigna dig. Och då har man liksom snäddat förbi det där som människan behövde bli fri ifrån.
För att backa då till den här frågeställningen, hur kommer man från trean till ettan, med just där vi är nu.
Ja.
Så sa du här att steg ett, nu om jag fattar rätt, det är alltså att undervisa mycket om Guds nåd.
Ja.
Om vi snäddar förbi så behöver ju inte människan Guds nåd. Som du sa, om vi snäddar förbi det här.
Nej.
Och då så kommer jag tillbaka till frågan, lägger den tillsammans som jag har sagt tidigare. Vi människan behöver komma dit där hon befrias från att vara eller bli något. Och då är min fråga till dig, hur hjälper vi människorna att upptäcka att de behöver nåd? Att komma dit där de önskar befrias från att vara och bli något. För det är det prestationstillståndet då.
Ja.
Där hon ska prestera någonting. Men att hon kommer dit till henne istället och säger att Gud, jag behöver nåd. Innan dess är ingen lille prediga nåd. Om man inte behöver det. Eller?
Nej. Det är klart. Men innan man går in på att specificera vad synd är i människans liv. Så måste man ändå liksom på något sätt klargöra att detta jag har försökt att tala om. Att människans liv blir aldrig fungerande utifrån människans egna resurser. Utan människan är skapad till att leva av någonting som kommer utanför henne själv och genomströmmar henne. Och
till känslan man får på det här när man läser och dina andra vänner, och även också ibland i självvård, ibland känner man sig, det behövs slå i botten.
Ja.
Människan behönskar befrias från att vara bli något. Så länge hon kan någorlunda klara av det där. Va? Men när det är slått i botten alltså.
Mm. Jag brukar använda det här uttrycket när jag upptäcker att för det är ju ganska vanligt i själavården att människor söker hjälp inte mot syndens njutning utan mot syndens förbannelse. För all synd har med sig njutning. Och nu åter ska jag citera Frank Mang som har myntat det här uttrycket, som säger att all synd har med sig en njutning, annars skulle ingen människa komma på idén att synda. Men all synd drar också med sig förbannelse. Och det är ju väldigt vanligt att människor vill ha hjälp för syndens förbannelse men inte för dess njutning. Och då brukar jag, när jag ser att en människa liksom inte är ända framme, så säger jag mig bara att denna människa har icke lidit färdigt. Därför att ibland så måste man på något sätt få ta emot konsekvenserna av sitt eget vägval innan dess att det kan komma till en förändring. Det finns många andra saker som gör att man kanske inte ser en förändring, så att säga, i det samtal man sitter i eller den situation man befinner sig i. Men ibland kan man urskilja att en människa måste mera få ta emot den situationen han själv har ställt sig i. En bitter människa till exempel, som kommer för att få medhåll. Ja, den kan man ju inte hjälpa. Men om han kommer för att verkligen bli av med sin bitterhet, så finns ju all hjälp att erbjuda.
Också synden måste mogna innan den kan skördas, sa just det samma.
Ja, kanske det.
Kan det inte vara så nu att det tar längre tid för en människa att komma till det som du upplevde då? Syndakännedom och så här. Därför att man har så mycket skuldkänslor som inte är reella. Förr kanske det var, ja, det var det ju så att det var raka rör. Man upplevde det i ett nu. Och nu så är det så, det tar lång tid att fatta detta att Gud älskar mig. Det tar också lång tid då att förstå att jag behöver få något förändrat hos en människa.
Ja, det verkar åtminstone så.
Ja.
Jag menar, i hela den här ekvationen så finns ju alltså den andliga miljö vi rör oss i. Det kan ju hända att Gud imorgon blåser bort alla demonerna från Sverige. Och situationen blir vipsen helt annan. Det kan vi inte, vi vet inte hur vi ska förhålla oss i det då. Men som det nu är. Med det andliga betryck vi alla rör oss in under. Så känner jag detta idag som en framkomlig väg. Vi kan inte snedda förbi att ge människan kännedom om det som hon behöver bli befriad ifrån. Men vi måste på något sätt sätta in det i ett meningsfullt sammanhang där människan ser nåd och inte bara krav i allt sammans.
Vi behöver uppleva väckelse. Verklig
väckelse. Ja, ja.
För det är ett länge sedan det var verklig väckelse. Jag var med under den tiden då Frank Mangs hade väckelse. Jag hörde Frank Mangs första gången på försommaren 1924 när han kom som nyare från väckelsekonferensen. Och det var väckelse.
Förstår.
Och då kastade sig människorna ner på sina knän och grät. Och bara de förlorade. Vi fick också uppleva någonting.
Ja.
Jag ser Armin, hon tycker jag kastar sig ner på knä och blir gud och förlåtelse. Det är en förlåtelse, ja. Men ingen syndar nu.
Nej.
Men tror du inte att de upplever det i alla fall? Fast på ett annat sätt.
Ja.
Ja. Nej, men det är nog helt klart som du säger. Vi ser heller inte frukterna av ett förvandlingsverk så som man gjorde när anden var färdig i de tiderna.
Har vi kristna blivit så rädda och försagda? Jag tänker på nu 30 år tillbaka i tiden. Då var det ju högsta mogna psykologi och social omvårdnad och allt detta. Samhället skulle ta hand om alla människor och ja, välfärdssamhället höll på att växa fram. Då. Den som kom till en socialhögskola då med ett kors på sitt rockuppslag, han blev inkallad till rektorn och ifrågasatt då. Du använder väl inte kristendom nu i det här, för det har du inte gjort med detta, sa man då. Och jag har ju då jobbat i den sektorn och vet lite grann att det där har ju funnits starkt, men det har blivit svagare och svagare på något sätt. Idag så upplever jag som RIA-föreståndare då hur det sociala och många andra vänder sig mer och mer till oss kristna och frågar och ber om hjälp. Men många gånger blir vi svaret skyldiga då. Därför har vi blivit kvar någonstans där då? Har vi varit för försagda tidigare? Jag undrar då det.
Ja, jag tror att vi har blivit angripna och har lämnat ifrån oss så mycket av vårt budskap att vi vet inte själva längre vad vi vågar stå för och inte.
Men när vi pratar om väckelse, är det inte katastrof nästan till om det skulle bli väckelse bland icke-troende? Finns det mödrar och fäder som kan ta hand om de här som blir väckta ute? Måste vi inte vara på själva först? Jag känner som att det där väckelsen borde få börja, men där är tydligen vi så förhärdade då, så vi tror att det där ute det ska börja, då blir det fart på oss. Jag vet inte.
Det blir väl så när Herren släpper sin ande lös att det händer båda saker på en gång.
Jag sitter och stavar på ett bibelord här. Det är jag tänkte på det förut. I Apostlagärningarna 2 då. Och Herren ökade, och all folket var väl bevågat. Och Herren ökade församlingen. Herren ökade församlingen dag efter dag. Men den som vet sig främst. Herren ökade församlingen. Och jag tror att att de där två sakerna är så viktigt, att det finns en miljö, liksom här i Apostel var det en miljö i församlingen där Herren kunde utgöra sin väckelse på något sätt.
Ja, men det var inte bara i en församling, för när det blir väckelse, då blir det väckelse över hela linjen, över alla församlingar. Och då kommer alla tillsammans. Och då är det inte frågan om varken baptister eller metodister eller missionsförbundare eller pingsten eller någonting sådant. Utan då kommer alla tillsammans för att få del av detta. Och jag vet under Frankmans väckelsemöten då, ni förstår bland annat, var det 5 stycken poliser som blev frälsta. Och det blev ju tända, förstår ni så. Ja, hela staden brann utav väckelse.
Mm.
Det hände någonting.
Den gamle pingstbrodern Birger Olsson menar ju att den som ska väckas är församlingen. Syndaren ska födas på nytt.
Mm.
Ja, men då blir alla församlingar väckta, förstår
jag. Ja, jag förstår hur du menar.
Ja,
men alla... så vi har sett begreppen här, menar jag. Väckelse är för församlingen.
Mm.
Och syndaren ska födas på nytt.
Men en utgjutelse av helig ande är förutsättningen för båda delarna. Ja, vi kan inte ta oss någonting i de här situationerna, utan vi kan bara så att säga presentera budskapet så att det blir så tillgängligt som möjligt för människor under de andliga förutsättningar där vi står.
Och så trovärdigt som möjligt.
Ja, samtidigt.
Det är den bönen som har blivit nedtecknad också på ett kort som jag har sett, att Herre sedan en vecka så börjar med mig.
Mm.
Då blir det rätt alltså. Börjar det med en själv så fortsätter det utåt.
Ja.
Jag kommer från samling där jag upplevde som har kommit att det finns en andens vind, en andens kraft vid en församling som kommer tillsammans. Men det är någonting som jag upplevde att Herren måste göra på något sätt, som längtar att han ska utverka på något sätt. Hur han gör det, det är hans sak. Om ni gör det som är direkt följd av församlingens arbete på ett annat sätt. Det är en bit som jag tror inte man får säga väckelsen. Guds verk som du säger.
Ja. Men sen så kan vi ju vara mer eller mindre mottagliga.
Jo.
Som Paulus säger, kom det sig av laggärningar eller kom det sig där av att ni lyssnade i tro? Och alltså, vi kan inte göra mer än att ställa in oss i en lyssnande position inför Herren. I förlitan på att då Herren förr eller senare kommer att utgjuta sin ande. Men det är ju så mycket som gör lyssnandet om intet. I verksamhetströtta och möteströtta församlingar. När man tycker att vi har hört alltihopa förut och det har kommit så många och gott som har haft den ena eller andra receptet på veckor, så nu orkar vi inte här längre. Ena gången så skulle man be och fasta och i andra tillfället så skulle man ställa upp för uländerna och i ett annat tillfälle så skulle man ha runda glasögon och äta morötter och några gånger så skulle man gå i fastemarscher och fredsmarscher och det har varit många tips och recept om hur kyrkan skulle få sin trovärdighet tillbaka. Och idag gitt man nästan inte lyssna.
Jag vet bara vad synd är egentligen.
Om vi säger ungdomar, vi idag hur bra, vi hör dig i en gudstjänst.
Ja, som slidde på Guds
liv. Jo, jag vet, men om det har en fråga liksom.
Ja.
Det är ju väldigt svårt för människor att liksom känna att de är en syndare och inte har reda på vad det är. Även om de sa att för 30 år sedan vet inte vad ungdomar av idag till exempel vad det är. Va?
Nej.
Mer än att de ska inte måla sig, de ska inte göra det och det. Va?
Ja.
Men är det det som innefattar i syndabilitet egentligen där ute?
Nej.
Så då blir det ju felaktigt.
Ja, men jag återkommer till detta. Vi har vattnat ur vårt budskap.
Ja.
Jag sitter och tänkt på en person som jag följt från nära håll, både innan hon var präst och sen efteråt. Och jag tänker på den syndan jag då, och gråta inför Gud för sin synd. Hon sökte ju verkligen Gud och hon blev präst. Men det som hon var mest rädd för av allt under en väldigt lång tid, både före och efter, var det tillfället att hon var, det tillfället hon skulle ta emot, att hon skulle börja gråta då. Hon var så rädd för det, så förfärligt rädd, så det låste henne under lång tid både före och efter. Så att Gud fick handla i små portioner och på lite okonventionellt sätt. Men hon grät hemma och det var, jag förstår, jag vet ju, det var en slags, en form av syndanöd som hon skulle gråta ut. Och det var mycket som hon ändrade utan en människa sa till henne som hon kommer att tala om för mig. Nu har jag slutat med det eller gjort det eller någonting sånt där. Hon berättar mycket som hon hade ändrat på. Som bara den helige ande hade bara om för henne. Och hon har inte varit präst med det kanske, högst till. Hon har kommit oerhört långt i sin andliga utveckling. Men hon tog emot det så helhjärtat. Hon har kommit väldigt förvånansvärt långt. Ja, det var helhjärtat. Ja.
Men vi är ju väldigt beroende på Guds heliga ande också.
Ja.
Andens vind måste blåsa.
Ja. Men idag, när alltså andens vind blåser tämligen sakta, så befinner vi oss i den situationen att vi ofta med personliga samtal och själavård måste hjälpa människan fram till den här situationen av syndanöd och förkrosselse och vad ska vi säga, att få bli löst ifrån det gamla och uppleva det nya livets källflöden. Jag tror att mycket av det som vi i Sverige idag kallar för själavård, det faller bort när det blir verklig väckelse. Därför att då tar Gud hand om det här och liksom att tala direkt in i människornas situation och löser dem med helt andra kraftflöden än vad vi har i Sverige idag.
Det kanske är friare ovanför
då. Ja. Jag diskuterar de här tingen lite grann med Johannes Fasius, som jag känner rätt så väl. Och som ju rest mycket ut över världen. Och han berättade att jag i Korea till exempel, om det blir konflikter i äktenskapet och det blir kris och så här, så är det ganska vanligt att makarna tillsammans går till böneberget och är där i bön och fasta. Och efter ett tag så vet de inte längre vad det var de bråkade om, och sen kan de gå hem. Men här liksom i Sverige måste vi sitta och bena ut och klarlägga allt i orsak och verkan och hur ska vi göra här nu och hur ska du få förtroende för honom och hon för dig och så här. Därför att här finns liksom inte det kraftflödet. Vi måste ofta komma människor till hjälp och nästan tångförlösa det nya livet många gånger.
Du är väl tränad också att tänka så liksom.
Ja, det finns
förnuftet hela tiden fram och tillbaka.
Det finns naturligtvis en större förväntan på den sortens hjälp och assistans också. Det gör det säkert.
Koreanerna har ju levt väckelse.
Ja.
Sydkorea i alla
fall.
Ja.
Det
finns i
Kina
också.
Mm. Och i Kina också, säkert. Var det du sa?
Mm. Ja. Men jag vill stryka under igen att det gäller att ha ögonen öppna för att vi ska inte föra församling från stadium 3 till stadium 2. Utan att lära sig att känna igen alla de olika mänskliga vägar och tankegångar och principer som liksom ska föra in församlingen i det perfektionistiska stadiet. Utan att vi hela tiden lär oss att se skillnaden på perfektionismen och barnaskapet. Därför att båda innehåller handlingskraft och det är det som är så klurigt. Stadium 2 är ju ett väldigt handlingskraftigt stadium. Då människan tar allt som en utmaning och nu ska vi gå iväg och det ska här ska gå bra och vi kommer säkert att och så vidare.
Är det inte så alla försök till väckelse i församlingarna går till oss?
Jo, jag tror att väldigt mycket spårar ur därför att det man syftar till är att vrida klockan tillbaka från 3 till 2. Istället för att vrida den varvet runt till 1 igen. Och om vi bara var lite försiktigare med varandras samvete. Det har vi ju också pratat om förut flera gånger, snuddat vi detta. Att församlingarna i Sverige hålls igång med dåligt samvete. Man får folk att göra saker genom att tala om det i en sån ton. Så alla känner att ställer jag inte upp nu så får jag dåligt samvete.
Alternativet är praktiskt. Att fönsterytorna
får slamma igen, ja. Och alltså att man vi kan inte i någon given situation ta oss mer än det som blir oss givet av anden. I form av en spontan handling hos varje människa.
Vad som är underbart i vår tid tycker jag är att höra dessa som där spontan får uppleva ett Guds ingripande i sitt liv. Som förut har varit fullkomligt främmande men som har fått uppleva ett möte med Jesus.
Ja.
Det tycker jag är så underbart. Alla dessa som jag hör. Så det är personligt.
Ja.
Och det är ju väckelse. Men det är ju, vi väntar på större väckelse.
Ja, det gör vi. Men personligen undrar jag hur mycket väckelse det får plats i våra församlingar om vi inte är villiga att acceptera en reformationsprocess. Men att om det är så att vårt eget budskap har vattnats ur nästan till oigenkännlighet. Då måste det till en reformation.
Det talas om sig, det är andebedömningens gåva. Den sitter på
huvudet. Ja, den behöver vi. Jag tror kanske också att det är att jag menar, hela svenska kristenheten befinner sig i en stor kris idag. Och jag tror den är nödvändig. Därför att ut ur detta kommer med tiden om krisen fortsätter. Någon sorts omprövning. Vi är ju inte villiga att ge upp positioner och invanda mönster och allt sånt här direkt. Låt mig ge ett exempel bara för att du ska förstå vad jag menar. Jag blev bjuden till en studentgrupp på en teologisk fakultet en gång. De ville att jag skulle komma dit till deras elever och hålla ett bibelstudium. När jag kom dit så vad luktar det här? Ja, det är inifrån prefektens rum, sa de och skrattade. Vad sysslar de med där, sa jag. Jo, ämnesföreståndaren och några av hans assistenter var buddhister. Och de skulle åka till Sri Lanka och meditera och de satt och liksom peppade upp sig lite med rökelse och annat innan de gav sig av.
Och sen skulle vi sitta i rummet intill och ha bibelstudier. Ni förstår vilken situation. Det är så att säga bara ett exempel. Men vilket fall om hela den här urvattningsprocessen så att säga har vunnit allmänt accepterande på många håll där man utbildar andliga ledare idag. Så är det så viktigt att det får bli en förändring där.
Så man kan känna att det är fel. Men man kan inte stå för det därför att man har inga ord för det.
Nej, men det är det vi måste få ifrån här.
Ja.
Vad gjorde du i den här situationen?
Jag höll mitt bibelstudium, vad skulle jag göra?
Var det?
Ja, det kändes ju väldigt konstigt.
Men det som du vidrör är väl en ständigt återkommande fråga. Det är liksom på vilket uttryck du svarade att söka svaret från Herren. Men ofta är det ju det att det folket som kanske ska ge det svaret har en väldigt vana att vara tysta. Den här andra har en väldigt vana att vara högt.
Mm. Ja.
Och det där funderar man över. Alltså hur man har verkligen sökat sig under Herren. För det finns ju stor chans att gå ut i köttet och damma tillbaks. Mm. Om man nu skulle kunna. Ja. Och så finns det en allmän rädsla där att nej, jag ska inte göra bort någonting så bättre till det. De har i alla fall inte misslyckat sig.
Det är så högljutt det andra på något vis. Så starkt och högljutt.
Det är precis som nu du svensk skickar till Anna. Så när Janne Eriksson i Svensk Rätt skriver någonting, det är så sensationellt att någon uttalar sig på dessa svängar som man liksom skickar tackkort.
Ja. Jo. Mm. Men i vilket fall som helst, Herren har ju inte glömt bort oss. Han är oföränderligt god. Och jag är helt övertygad om att den kris vi befinner oss i idag, den behövs. Och ut ur den kommer det att komma något gott. Men vi får hålla Herren hårt i näven för att hålla balansen själva. Och hela tiden ha den inställningen att Herre lär oss nu. Vad du vill säga till oss idag. Lär oss att ta vara på allting. Både det som känns angenämt och det som känns som en motgång, en svårighet, en förtvivlan, en bestörtning, en uppgivenhet. Lär oss att ta vara på allt sammans. Så att allting ändå i våra liv får för oss närmare dig.
Ja. Jag tänkte på det här med den här kurvan. Över tiden sett för församlingen då. Men inte på samma sätt den personliga.
Nej, det har mera med grupper att göra den här kurvan än med enskilda människor. Ja.
Det är olika frågeställningar och vi är inne på den personliga själavården också, undervisningen och Guds nåd. Kurvan för den enskildes. Ja, Gud kan ju handla momentant i sitt nedslag.
Ja.
Man når och förändra situationen. Hur de frågeställningarna för det ena och det andra hänger samman. Vi pratar om väckelsen kanske då med tanke på hur kyrkan församlingen påverkas.
Ja.
Hur den enskilde genom Guds nåd kan förändras. Det kan ju vara ett förlopp genom många tid och
ja, ja. Ja.
Påverkar det ena och
det andra. Den där kurvan, om man nu kan tänka sig den är ju i bästa fall ett genomsnitt av någonting som sker i en stor grupp. Men när du har med den enskilda människan att göra så finns det ju inga mönster. Gud är ju underbart suverän när det gäller att hantera varje människa personligt. Jag tycker man kan bara häpna över att också själva situationer som ytligt sett ser likadana ut när man börjar. kan lösas upp på helt olika vägar innan det hela är klart. Och ibland så får man ju se hur en människa snabbt kan få hjälp och ta emot upprättelse och andedop och alltihopa. Och ibland så kan man med en annan människa med en likartad problematik få kämpa länge. Och man vet inte var. Jag tycker när vi talar om det här med att ha en svaghet i sitt liv och göra någonting nyttigt av den. Så träffade jag en broder för ett tag sedan som utlade Filipperbrevet 3 och 10 så härligt. Där ju Paulus beskriver nästan målsättningen för hela sin livsföring. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Hur Paulus, han liksom tecknade bilden av att Paulus när han fick uppleva uppståndelsekraften så kunde han säga, ja, nu lär jag känna Jesus. Och så ibland så kunde han få uppleva delaktighet i Jesu lidanden. Och då kunde Paulus säga, åh, nu lär jag känna Jesus. Och på det sättet så kunde han inte hamna i någon situation som Jesu efterföljare utan att också kunna säga sig, åh, Herre, hjälp mig nu bara att lära känna dig i den situationen jag nu står. Och det är en stor bit av livets hemlighet. Så att inte lyckan skiljer oss från Gud. Och inte olyckan. Utan båda delarna gör oss mer beroende av honom.
Och det är ingen risk att den biten blir förstådd.
Nej, inte beroende.
Vi måste säga med Paulus och det är djup att vi tycker att vi önskar på Jesus Gud.
Ja, det gör det verkligen. Ja.
Vi snuddar väl något vid möjligheten att komma ur det här när vi pratade om detta med att vila samma sak. Församlingar där det kan funka när man planerar verksamheten och frågar Gud. Och det är där man kan se resultaten.
Ja, jag tror inte att ens detta är någonting man kan besluta i ett församlingsmöte som en teknik. Utan det kommer naturligtvis en dag i församlingsliv då det är moget. Och då det kan få komma spontant.
Så i Malmköpen var det väl många år sedan?
Ja.
Då uppgick jag att de hade flera körer som skulle bara prestera över. Alltså en tävling som tog bort allting. Han såg ett år tror jag.
Ja.
Och sen fick det födas igen.
Ja. Nej, det är väl inte så vanligt att man möter något riktigt radikalt genomfört exempel. Därför att det fordrar mod. Och det fordrar på ett sätt också en insikt om att våra åtgärder spelar ingen större roll. Utan om vi inte lyssnar in Herren så sliter vi ihjäl oss. Dit kommer vi kanske ganska snart, men vi är inte där ännu, som regel. Ja. Men jag tror att det kommer att gå vägen. Jag är övertygad om att Herren vet vad han gör. Jag är övertygad om att han inte alls har tappat greppet över svensk kristenhet, utan att allt som sker är helt i enlighet med hans vilja. Vi mår inte bra idag, men Herren kommer att föra oss vidare på ett sådant sätt så att vi ska få se hans vishet.
Det får vi att man drar tillbaka. Man upplever sådana personer att man inte orkar vara med. Man stannar hemma istället. För det blir för jobbigt. Man får sådana krav att du måste vara med på det och det.
Ja.
Och sen när man stannar hemma ett tag så kan man tro att han har blivit avfällig. Så det är en bit som man...
Ja. Ja, Ola, det är många som kämpar med den sortens problem.
Man ser ju att det sker helt av det händer.
Men problemet är kanske inte så mycket om man ska gå eller inte gå, utan att man får lära sig detta och ta emot ett rent samvete. Man kan gå med ett rent samvete och stanna hemma med ett rent samvete. Om du förstår. Därför att då föredrar man ändå att gå i det stora hela, därför att man vill ändå inte missa gemenskapen.
Man kanske får kraft att säga nej till de grejer man ska säga nej till.
Ja. Just det.